En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I put this.
Your job is to tell a person.
Okej, så här. För en liten stund sen så kom min kollega Marcus Ulfsand som gör Aftonbladet Krim fram till mig och hade noterat att jag börjar alla podcastavsnitt med att säga podcastens namn.
Jag vet. Du säger Sillpodden.
Sillpodden.
Och jag gjorde det ett tag också bara för att...
Det är här med noterat, men det kanske jag ska fortsätta med det. Sillepodden, Makoto, vi ska bara snacka ner det här vinterfönstret lite snabbt. Och deadline day igår, det var jättetrevligt. Vi satt och tog ner de sista två och en halv timmarna någonting tillsammans. Hände ju väldigt lite, får man ärligt säga. Det hände ju ändå grejer. Aston Villa agerade, De Sassi har kommit in. Vi såg Chilwell till Crystal Palace.
Milan bytte ut hela sitt lag.
Ja, Milan, men Joao Gomez, Joao Felix är det jag ska till. Är han presenterad än?
Alltså jag har inte sett någon presentation, men han är ju klar.
Vi räknar väl med att han är klar, eller?
Ja, han ska vara klar. Ja. Det kanske är presenterad när ni lyssnar på det här. Men jag har inte sett någon sån här fräsig video eller något i alla fall. Men han ska ju vara klar för Milan. Ricardo Sotil har presenterat, som bara dök upp från ingenstans.
Just det.
De har ju skeppat Okafor till Napoli, de har skeppat Benacer till Marseille, de har tagit in killen jag tappar namnet på från Monza. De har gjort ganska mycket de här sista fönsterdagen. Skeppade jag Morata till Galatasaray och tog in Santiago Jiménez på topp också från Feyenoord. Det kanske är den värvning jag ser mest fram emot av alla av dem som Milan har gjort. För det här är ju en forward som man har väntat på att ska göra sin stora flytt. En målskytt ut i fingerspetsarna som de behöver också. Så att Milan har väl agerat. City fortsatte ju. De tog in där de kanske mest behövde, tycker jag. En ny 6-8 i form av Nico Gonzalez från Porto.
Yeah.
Barca fick inte lika mycket pengar som man trodde.
Nej.
Porto hade köpt bort en bit av den där vidareförsäljningsklausulen. Så Barca får bara 13 miljoner euro, stackarna, istället för 24.
De har ju glömt bort att de har sålt av grejer vid tidigare panikslagna.
Jag vet inte om vidareförsäljningsklausuler var sånt som gick då, så att säga.
Det skulle jag absolut inte förvåna mig.
Nej.
De sålde typ tv-rättigheter de inte har än och såna saker.
Ja, de har ju sålt av halva Camp Nou som de inte har flyttat in på än också.
Ja, precis. Nej, men det är ju... spännande. Två svenskar som flyttar på sig. Daniel Svensson, jättespännande, det är ju till Borussia Dortmund. Jag menar, alla som spelar i Borussia Dortmund är ju intressanta på något sätt. För man vet att det är en klubb som är så otroligt bra på att fostra talang. Och att ge spelare en skjuts i karriären. Du måste inte vara 17 när du kommer dit. Men Daniel Svensson är 22, tror jag. Men det här kan verkligen vara en skjuts i hans karriär. Får se vilken position han förväntas spela på och vilken roll han kommer få, hur mycket speltid. Men alltså, tanken är väl att han ska in och spela. Man värvar ju inte spelare i januari på det sättet för att sätta på bänken. Och Borussia Dortmund är ju inne i en kris. De har precis bytt tränare. Niko Kovac har kommit in.
Kan man ju säga både det ena och andra om.
det kan man ju göra. Men de befinner sig ju i en prekär situation. Så det är klart att det är ju både lite läskigt men såklart spännande. Det finns ju möjligheter i kaos för en ny spelare som... jag menar, vi skulle verkligen behöva en försvarsspelare i svenska landslaget att slå igenom. Visst, han har spelat mycket vänsterback och sådär, men tänk om man kunde få chansen som mittback.
Mittback ser jag väl inte honom som direkt kanske, eller?
Han har också spelat lite defensiv mittfältare, va?
Ja, ja, det, för sig, det behöver man ju kanske primärt i svenska landslaget, ja. Jag säga. Snarare än backlinjen tycker jag att du behöver en sexa av absolut världsklass. Om Bergvall tuffar till sig lite eller liksom lägger på lite muskler om några år, absolut, kanske, om de skolar kanske om något sånt. Men ja, Hugo Larsson har vi såklart där också. Vi har Yasin Ayari, det finns ju en framtid i mittfältet.
Men ingen av dem är ju riktiga liksom defensiva mittfältare.
Nej, precis, men de är ju tvåvägs om de alltså formas till tvåvägs mittfältare så att säga. Och det är inte säkert att de kommer göra.
Ja, men det med Daniel Svensson, det jag menar, det jag sa mittback, jag menar egentligen central mittfält eller så här defensiv mittfält.
Det var där du menade.
Jag har inte, alltså det är inte så att man följer Nordsjälland till vardags, men vi, alltså vänsterback är ju det han primärt har spelat, men han har också spelat på den där defensiva mittfältsrollen, och det är ju inte ovanligt just den där kombinationen att du vet, defensiv mittfältare, ytterback, lite samma spelarprofil. Vi har Jens Kajust också som har gjort det bra i Ipswich, men det är ju en position där vi saknar en riktig superspelare. Se vad han får för roll då i Borussia Dortmund. Sen har vi ju också Samuel Dahl som har flyttat till Benfica. Hoppas att han kan få lite mer speltid än vad han har fått i Roma den här säsongen.
På tal om vänsterback som man hoppas på att kunna ta landslagskliv framöver. Om man går tillbaka till Svensson lite, jag får ju så här Julian Ryerson-vibbar. För jag minns när Ryerson, norrmannen, värvades i Dortmund. Så känner man, hur kommer det sig att det dyker upp nya norrmän man aldrig hört talas om som plötsligt bara får kontrakt i storklubbar? Vi börjar närma oss ett sånt stadie för svenska yngre spelare också. Daniel Svensson, det var inte mycket koll man hade på honom innan han plötsligt tog upp i en landslagströja. Det ska jag medge, för att dansk fotboll är stort mörkt hål för mig när det är kunskapslucka.
Ja, nej, men det...
Jag kan ingenting om dansk fotboll, det kan jag medge. Och då, men han, det kan Dortmund uppenbarligen som har identifierat honom där. Och jag får lite den vibben att här kommer en spelare in som kommer att tredubbla sitt värde inom loppet av ett halvår. Hoppas det i alla fall. Så att jättekul för landslaget och svensk fotboll, och framförallt för Daniel Svensson själv att få den här möjligheten. Och även kul för Samuel Dahl att det blir en stor klubb som ändå Benfica är. Att han får gå in där, förhoppningsvis få mycket mer förtroende än vad han fick i Roma, oavsett vilken tränare det var som tränade Roma. Hoppas jag i alla fall. Så att två bra flyttar för två lovande ytterbackar för svensk del i alla fall på deadline day.
Som sagt, Spanien händer inte mycket överhuvudtaget i januari.
Cucho Hernández till Betis kom ju där på midnattssnåret.
Ja. Ja, Betis har väl agerat lite grann i alla fall. De tog ju också in Anthony från United.
På... MVP of the match i sin första match, Anthony.
Har han då fler man of the match i Betis än vad han har i Manchester United?
Det borde han ha, va?
Tveksamt om man har någon för Manchester United.
Han gjorde ju fler mål för United, för han gjorde ju faktiskt inte mål i den här matchen. Och assist beror ju på hur man definierar ett skott som returen går fram till Isco som gör mål då.
Det är en assist.
Ja, Anthony firade ju som att det var han som gjort målet, och det gillar jag.
Det ska man göra.
Nej, men vi var väl inne och touchade lite på det under deadline-sändningen, eller Vicky Blomé var i alla fall inne på det, att spanska klubbar har ju fokuserat på att fostra unga spelare. Kanske primärt snarare än spendera pengar, och det är för att de är illa tvungna till det. De kommer ju fostra unga spelare oavsett vad som händer, men det är faktiskt ganska alarmerande hur bakbundna La Liga-klubbarna har varit det här fönstret, på både gott och ont. Så här, Real Madrid är väl de som man är förvånade över faktiskt inte gör någonting, men de är ju också January Transfer Free sedan 2019, så att ja, det förvånar ändå inte på något vis, att de inte gör något. Men nu blev David Alaba ett skadebakslag. Han är borta 2-3 veckor. Rydiger är borta. Kommer hela tiden nya uppgifter om vem som ska gå in och vikariera som mittback. Ferland Mendy skulle kunna spela mittback. Fede Valverde skulle kunna spela mittback, var det senaste jag läste. Du har Raul Asensio. Du har Jesus Vallejo som på något mirakulöst sätt fortfarande tillhör den där truppen. Och är på bänken. Ja, Tchouameni som fått vikariera som mittback hela säsongen. Det är de enda då tillgängliga till matchen som kommer. Det är derby till helgen. Det är City i Champions League. Det är inte helt optimalt för Real Madrid. Barcelona för en gångs skull kan ju faktiskt sitta lugnt i båten och känna att de inte behöver göra någonting. Och det är väl faktiskt befriande och skönt. Och rimligt att de inte... De hade ju var upptagna med Dani Olmo-registreringen där i början. början av fönstret, men sen har de ju inte behövt något. De var inne och petade på Rashford, insåg kanske att de inte har utrymme riktigt för det. De fick inte bort Ansu Fati, de fick inte bort Eric Garcia. De ville inte ha bort Eric Garcia i slutändan. Ansu Fati ville de väl ha bort. Vad var det? Al-Shabaab hade lagt ett bud på 15 miljoner euro slutspurten där som Barca ska tacka nej till. Eller Fati tackat nej till i alla fall. Så att nej, de har ingenting. Atletico har inte gjort någonting. Det är typ Betis, Valencia som plockar in Sadik bland annat där med nya tränaren Carlos Corberan som behöver göra något, annars är det ju lugnt i La Liga. Getafe gjorde lite små deals här, tog in Juan Bernat tror jag bland annat under slutspurten, men ja, där är vi. Florian Grillich till Real Valladolid, det var kanske den jag gick igång på mest igår.
Just det.
Tyckte jag var fint. Det känns som en spelare som var lite över hyllan som Real Valladolid brukar värva från.
Och som vanligt så är det ju i England de stora pengarna spenderas, även om det inte var, det var mest fråga om lån det här januarifönstret som det är i januari.
Det är alltid så, framförallt deadline day.
Ja. Det mest i ögonfallande kanske Marcus Rashford till Aston Villa. Vi pratar ändå en även om han kanske inte har liksom varit världsklass annat än i liksom perioder av sin karriär, så är det en superstjärna. Det måste vi beskriva honom som. Har fått ta mycket av skiten för det som har hänt i Manchester United under, liksom, sen han slog igenom, och det har ju gått många år nu. Jag menar, Rashford är 27 år gammal och den där karriären som man trodde så otroligt mycket på, den har liksom aldrig, det har ju aldrig lossnat. Det har varit för mycket annat, det har varit bråk med tränare och det har varit bråk med supportrar och det har varit bråk med sig själv, tror jag. Jag tror han har haft det kämpigt. Men vi vet ju, vi har ju sett det, vi har ju sett höjden som finns i den där kroppen. När huvudet är på rätt ställe, när kroppen är på rätt ställe, så har vi sett höjden i fotbollsspelare Marcus Rashford. Han kan ju vara helt ostoppbar. När det stämmer för honom. Sen frågan är ifall det finns fortfarande där vid 27 års ålder. För det var ett tag sedan vi såg det, om vi ska vara riktigt ärliga. Men det är klart, kan han få en ny tändning i Aston Villa? Det hade ju varit en av liksom hela säsongens största stories om han plötsligt kommer in och börjar liksom se ut som den gamla Marcus Rashford från ingenstans.
Det är ju den effekten brukar ha lämna Manchester United, så att det är väl inte helt otänkbart att han...
Nej, det är ju precis det. Att vi har ju sett det från så många andra när de har lämnat Manchester United, att det har liksom släppt någonting. Det är som att de spelar med en tyngd på sina axlar hela tiden. Det är med en slags ångestförväntan som bara är så svår att skaka av sig, och så lämnar dem och så släpper det. Det är så svårt att förklara, men vi har verkligen sett det. Men Chris Smalling var det inte många som trodde på, och sen så sticker han ner till Italien, och sen fan, det fanns en fotbollsspelare där också. Anthony Elanga, bara titta på vad han gör i Nottingham Forest nu. Det är som han spelar utan press på något sätt, i jämförelse med hur det såg ut. I och för sig så han rätt pigg ut Manchester United när han var där, men fick ju inte förtroendet. Ja, det ska bli i alla fall väldigt spännande att se vad som händer där och hur mycket speltid Emery ger. Det blir ju säkert en hel del med tanke på att det är lite småskador på, eller skador på Ollie Watkins nu. Man har sålt John Duran. Det är en hop nyinköpta eller nyinlånade forward som ska liksom på något sätt lösare framåt här nu på kort sikt.
De behövde ju bredda truppen till att börja med. Så utifrån att de inte har hanterat att han har spelat både Champions League och Liga. Det tycker jag har varit väldigt tydligt, och det har jag varit inne på förut med. Och när de tar Duran bort, jättemycket pengar in. Och sen framförallt Rashford, Asensio in offensivt. Ja. Di Sassi också i försvaret. Tycker de gör ett jättebra fönster. Asensio är jag spänd på. Och se, för jag har velat se vad han skulle kunna göra. Om man kan hitta tillbaka till den han var i Real Madrid, då har ju Aston Villa...
Bara gjort... göra drömmål.
Ja, men då har Aston Villa gjort en kanonvärvning. Ja. Sen hade ju Marco Asensio en lite för förstorad självbild, tror jag, när han lämnade Real Madrid. Han ville vara ordinarie, han ville vara en stjärna. Han går till PSG där han bara blir en i mängden. Det var en ganska underligt val, tyckte jag, om att gå till PSG. Och det kände man kanske själv en facit i hand. Nu får vi se om man kan få en ny tändning. Men var ska han in och spela då? För att så här, Morgan Rogers flyttar du inte på.
Nej, det gör man bara inte. Och nu när Jacob Ramsey har kommit igång
precis,
igen.
Verkligen.
Tycker jag han ser ut som en självklar startare.
De håller
för mig.
Fast i Leon Bailey. De väljer att det var ju förfrågningar om Leon Bailey.
Ja, det var det från. Men Leon Bailey hade jag petat. Han behöver tänka över saker.
Jo, men alltså,
om
du vill peta Leon Bailey, då ska du... Då hade du ju lyssnat på när Tottenham och United kommer och frågar om honom. Mm. Som det ändå ska ha varit fallet.
Absolut. Men det är möjligt att han inte själv liksom... Det är svårt att säga vad som händer där. Men här och nu så är inte Leon Bailey en spelare som går rätt in i den startelvan.
Lite som att Brighton tackade nej till 90 miljoner euro för Kaoru Mitoma. Mm. Att de kollar... Nej, okej. Okay. Ja, vi fattar. Vi får väl säga nej då. Så att nej, men jag tycker Villa är en vinnare i fönstret. Vi har varit inne på att City är en vinnare i fönstret. Milan är det. Där någonstans, ja, jag skulle säga att Milan är det. Trots att jag tycker de förstärker totalt sett. Hur de lyckades skeppa och åka får till Napoli är ju ett mysterium för mig. Lån och köp option med tanke på att han inte har visat så mycket mer att han är snabb hittills i Milan-tröjan. Jag funderar på några andra jag glömt som...
Nej, men jag tänkte bara säga för att de släppte också Buendia.
Just Villa. Det gjorde de ju. Det är sant.
Till Bayer Leverkusen. Så att,
de kanske inte har breddat så mycket som man tänker.
Nej, de har faktiskt tappat en del också och sen skador på det så att de har breddat lite, absolut, men det är inte så enormt stor skillnad från hur det var innan. Och så är det klart att Buendia, jättefin spelare före sin allvarliga knäskada, har inte riktigt kommit tillbaka från den. Morgan Rogers har kommit in på ungefär den positionen och varit fenomenal den här säsongen. Han har varit en av ligans bästa spelare.
Helt otroligt bra han varit.
Och men det blir intressant att se. Och jag menar, Unai Emery har en plan här. Och Monchi har haft en plan när han har värvat de här. Det här är en,
men Monchis plan kan innebära att han ska göra en bra deal.
Ja,
det kan vara hans plan.
Men jag menar, det här är två rutinerade herrar som har samarbetat i många, många, många år. Och är rätt bra på det här spelet och vet hur man snickrar ihop en cupvinnande elva.
Daniel Levy snickrade också lite här i Spurs.
Det gjorde han definitivt. Mattis Tell var ju kanske gårdagens stora snackis och stora värvning. Lån med en klausul, den här viktiga klausulen som Wernbloom tog ner lite grann i sändningen för att det är som man säger, spelaren ska vilja det också.
Jo, men de verkar vara överens, alltså, ha en förhandsöverenskommelse, så jag tror att det här bara är en... Alltså... grej för pappret. Jag tror att de har köpt loss Mattis Tell, mer eller mindre. Sen absolut, om Tell går in och spelar 13 matcher och gör ett mål så kanske Spurs inte är så intresserade av att lägga 55 miljoner euro till. Men det ska ju också vara så att...
Pund eller euro, det spelar lite roll.
Det spelar ganska mycket roll nu för tiden. I dessa tider.
Men är det 55 miljoner euro eller 55 miljoner pund?
Euro är jag ganska säker på att det är.
Enligt Ornstein.
Ja, och han brukar vara pålitlig.
Ja, verkligen.
Nej, men det finns ju uppgifter om att det ska vara en väldigt dyr hyra. Att det ändå är typ 10 miljoner i liksom hyra. Så det är såhär Joao Felix-summa när han var i Chelsea. Och det innebär väl att det finns någon form av tanke ändå att köpa loss honom. Att målet är att köpa loss honom. Det är så jag tolkar hela den här övergången. Bayern vill ju egentligen inte helt släppa Mattis Tell, tror jag. Men nu får de så pass bra betalt i den här klausulen att de ändå är redo att göra det. Tell ville bort. Var ju en dragkamp. Många klubbar inblandade. United ville inte betala hyran. Tell ville inte till Chelsea. Han ville först inte till Tottenham. Men sen så ringde Big Ange honom. Pratade lite och berättade om sina visioner. Och då tyckte Tell att det lät jätteintressant.
Du kommer få spela offensivt. Du har fri lejd framåt.
Du är vår framtida arvtagare till Heung-min Son. Nej, men det låter bra.
Ja. Det är väl ungefär det han är, va?
Ja, alltså,
även, Son har väl tagit förlängningen på kontraktet med ett år. De hade väl en förlängningsklausul precis. På kontraktet där som han har accepterat. Han kommer bli kvar nästa säsong.
Men kanske inte efter det.
Nej, det är väl inte mycket som tyder på. Var han 32 och 33 år gammal nu?
Ja, 91 va? Så han måste ju vara 33.
34 då i år.
Är han så gammal, Heung-min Son? Är han 91 eller är han 92? Jag blandar ihop det helt. Ja. Irrelevant just nu. Men ja, nej, jag tycker väl Tottenham egentligen hade behövt förstärka i andra delar av planen.
Han är 92, alltså. Han fyller 33 så.
Han är ju lika gammal som mig, borde jag haft koll på. Nej men
jag menar, du är inte super, du är inte superform längre ju, eller hur?
Tack.
Som 92, du har varit i bättre form.
Absolut, jag är inte i min prime. Det är jag, väl medveten.
Jag är 44, så jag kan sitta här och vara självgod och känna att min prime är så långt bakom mig så att den stör mig inte längre.
Och njuta av att du ser min prime försvinna.
Så sakta rinna ifrån dig.
Jag är lika gammal som Neymar, det ser vi alltså.
Ja, precis.
Ja, nej men... vad ska man säga?
Men jag tror faktiskt att din kropp håller för mer fotboll än vad Neymar gör.
Nej, det är svårt att säga.
Det säger väldigt lite om dig.
Men om jag ska gå tillbaka till Spurs här, så de, på tal om kroppar som inte håller i för sig, så behövde de ju backar. De får in Kevin Danso efter att ha hijackat den från Wolves. Wolves som panikartat gick ut och värvade från Röda Stjärnan istället för att täcka på mittbackspositionen. Plocka in en mittfältare också i slutet här. Och Danso är ju, jag tycker det är en bra värvning. Alltså det är inte en habil back du får rakt in som en kropp till försvaret som kan försvara. Det är väl jättebra. Men det verkar ju som att de ändå försökte värva ytterligare en back. Det verkar ju som att de försökte det. Sen så landade det inte i någonting. Men det är så jag tolkar allt som rapporterades igår, att de ville ha in Di Sassi också. Mm. Di Sassi sa nej. Han ville till Villa. Han fick i sin vilja igenom. Estev värderade Burnley för högt, så det blev inget av det. Och då sitter de med Archie Gray som vikarierande mittback ändå. Eftersom att Dragosins korsband är av, eftersom att Van de Ven är skadad, eftersom att Coutinho Romero är skadad. Men Kevin Danso ska in och reda upp det där, och det får vi hoppas att han gör för Spurs skull.
Mm. Kommer ju kliva in direkt här i Ligacupen. Hans första match blir på Anfield. Det blir ett test för honom.
Men det är ändå spännande, tycker jag, den här skiftet på något sätt på transfermarknaden. City har ju uppenbarligen haft massa pengar att spendera,
ja,
och varit i kris. De går då för Kosanov från Lens. Det är potentialen, och de betalar mycket för det. Danso är ju en bättre mittback. Alltså så här, han är ju den som var ledande i Lens före Kosanov. Det är han som går liksom till Spurs som hijackaren från Wolves. Och det säger en del om hur transfermarknaden ser ut idag, att om du har potential, om du är ung och du kan se någonting du kan forma, då kommer du kosta pengar. Om du är den färdiga produkten, kommer du absolut inte kosta lika mycket pengar, även om du fortfarande har en utvecklingspotential. För City, som är i akut behov av förstärkning här och nu, de plockar alltså, lägger en miljard på att plocka Vitor Reis och Abdoulkadir Kusanov. Det är inte två färdiga backar på något vis.
Nej.
De gör inte City bättre här och nu. De kan göra City bättre på sikt, absolut. Men inte här och nu. Marmoush är väl lite mer färdiga varan, och det tycker jag man har sett. Nico Gonzalez är någonstans mitt emellan, skulle jag säga. Att vara den färdiga stjärnan och att vara någon som de kan utveckla till att vara någon form av Rodri-arvtagare, om de har scoutat det där rätt.
Tillbaka till Kevin Danso. Förutom att Spurs försökte lansera honom som KD.
Ja, men jag vet.
Det är ju Kevin Durant. Det får vi väl ändå...
Jo, är han inte lite lik Kevin Durant?
Han är väl ungefär 23 centimeter kortare.
Jo,
trots att han är 1,90 lång. Nej, men det man gillar med honom är att han är stor, han är stark.
Men han är inte Kevin Durant.
Han är absolut inte Kevin Durant. Han är inte basketspelare till att börja med. Men han är stor, han är stark. Han är, från vad jag förstår, också ganska snabb. Vilket är, och en ganska sådär...
Han är inte Van de Ven snabb.
Nej, det är han inte. Men han är en annan typ av... Alltså, han skulle vara mycket mer en front-foot defender. Så att han blir ju en ersättare till Romero på ett sätt. Han kan ju faktiskt gå in på Romero, i Romero-rollen, tror jag. Och, som ett ganska bra komplement till Van de Ven. Så det känns ju som, jag menar, 26 år gammal, han har all rutin som behövs, han har högerfoten mot Van der Feens vänsterfot och så vidare. Jag tycker att det är en smart värvning utav Spurs, för inte allt för mycket pengar heller. Det är klart att det är inte gratis, men bra, spännande värvning, klok värvning, känns som en solid Det här är en spelare som också sällan skadad. Han har ingen så här, diger skadelista bakom sig, vilket är så viktigt i dagens fotboll när vi ser alla muskelskador på alla matcher de spelar. Att värva en spelare med en kropp som inte går sönder, det är värt så otroligt mycket.
Ja, och det, kroppar som går sönder vill ju inte klubbar värva, av förklarliga skäl.
Nej.
Även om man inte alltid kan förutse det.
Nej, det är svårt såklart. Men är du 26 år gammal och inte har dragit på dig, du vet, ett par muskelskador per säsong under de senaste 3-4 åren, så
båda är väl gott.
Så båda är ju gott, så att säga. Det är värt att investera i. Så den blir spännande att se, och det får vi väl se redan imorgon då i Ligacup-semin.
Går han rakt in?
Ja, det tror jag. Med tanke på att Van der Feen nu inte kommer spela och Romero inte kommer spela och Dragusin har dragit korsbandet, så
Archie Gray och Ben Davis.
Ja, Kevin Dance och Ben Davis och Archie Gray som vänster. Nej, för sig, nu har ju Jed Spence gjort det bra på vänsterbacken, så kanske Archie Gray och Kevin Dance då med Ben Davis som eventuell inhoppare.
Kan man tänka sig hjälpligt. Vi får väl se hur de formerar det och hur de tänker inför fortsättningen.
Ja. För visst har Archie Gray främst spelat som vänster mittback när han har spelat.
Han har varit högerback också, Archie Gray.
Ja, han har också varit vänsterback.
Jo, men han har ju varit någon sorts liksom, kan man vinga typ där, bara varit runt överallt. Arsenal gjorde ingenting.
Gjorde de inte, nej. Och jag förstår egentligen varför de inte gör någonting. De hade så otroligt lite utrymme, känns det som. Alltså, de har ett riktigt, riktigt bra lag på gång. Kanske har prioriterat lite fel i tidigare fönster, inte lagt. Man har litat för mycket på Bukayo Saka. Det är ju deras kanske främsta synd. Man har liksom lagt alla sina ägg i korgen för att Bukayo Saka kan spela alla minuter för alltid. För resten av all tid i den här klubben så kan Bukayo Saka starta. Och det går ju inte i all evighet.
Och jag tycker det är så felskött med facit i hand.
Ja, men och det är ju lätt med facit i hand. Men någonstans så måste du...
Det fanns väl varningssignaler här tidigare?
Jo, det är klart att det fanns varningssignaler. Och han är ung spelare fortfarande och han har matchats oerhört hårt över långt. Sen han var liksom 18 år gammal så har han matchat stenhårt. Det är väl att jämföra ungefär med tonåringarna i Barcelona med Pedri och Gavi och så vidare, som också från de var i den åldern har matchats fruktansvärt hårt och också dragit på sig ganska allvarliga muskelskador under sina korta karriärer. Så är det ju bara. Men det är så svårt att värva en bra ersättare till en spelare som spelar jämt och som du kommer aldrig kunna hitta på transfermarknaden en spelare som petar Bukayo Saka. Men i Arsenal. Den spelaren finns inte.
Nej, men det är de inte intresserade av att hitta heller.
Nej, och det är det jag menar. Värvar du in Mohamed Salah så petar han inte Bukayo Saka i Arsenal. Den spelaren finns inte. Så då måste du ha en nästan lika bra spelare som ska kunna vikariera på den positionen. Men den spelaren måste då vara beredd att sitta på bänken eller spela på andra positioner i stort sett hela tiden. För Bukayo Saka, han är din bästa spelare. Han behöver spela alltid som han kan spela, måste han spela. Så då måste du ha en spelare som kan spela på den rollen men som nästan aldrig gör det.
Men den spelaren kommer de aldrig hitta. Det som är problemet för Arsenal är ju att de absolut, jag tror att de kommer få svårt att vinna en titel med Martinelli, Trossard som främsta alternativ till vänster och Kai Havertz som främsta alternativ på topp. Det är där jag ser problematiken snarare än att de måste ha en liksom fullgod liksom monsterersättare till Bukayo Saka, även om det är Saka som är skadad nu.
Nej, men då
för Trossard är för mig den du flyttar runt och täcker saker med.
Jo, men absolut, men då är frågan, hitta en bättre variant utav Trossard då? Vem är det på marknaden i januari som inte är bärande i sitt lag? Alltså att hitta den kvaliteten i ett januarifönster är så otroligt svårt.
Absolut.
Och grejen är att ja, men du, det innebär ett, att du kanske måste plocka in en spelare som du inte då finns på din långsiktiga plan. Vi vet ju att Nico, alltså Nico Williams antagligen är näste man in. Det är den de har velat ha, det är den de har försökt ha. Om man tittat runt, okej, vi kommer antagligen få betala ett överpris för vem som än det skulle vara. Ja, men det här finns en, Ollie Watkins. Han, skulle vi få in Ollie Watkins så skulle han kunna släcka de här bränderna. Det skulle kunna vara vår central forward framöver. Det skulle kunna vara en bra långsiktig investering. Då har vi släckt, okej, okay, den. Det var ett pussel som har lagts någonstans och kommit fram till, ja, men här, Ollie Watkins. Om vi kan få honom för ett pris som inte går för mycket utöver våra planer för nästa sommar och nästa sommar efter det och våran lönestruktur. Ja, men det är så många parametrar att hålla i huvudet. Mm. Okej. 70 miljoner skulle vi kunna lägga på Ollie Watkins. Får vi igenom det här, då får det plats i vårt pussel. Nej, så här står Villa.
Det var 40 de till och med ska erbjudit. Villa ville ha 60.
Ja, okej. Okay, vad var det nu?
Det är viktiga här. Men
och då var det så här, nej, okej. Okay, då har vi inte utrymme. Och det är inte lönt att ta in en spelare bara för sakens skull som vi inte känner oss helt säkra på, som inte ingår i den här planen. Mm. För att ska du ta in någon, du kan inte ta in en spelare som då visar sig vara snäppet sämre än Trossard, för då, vad ska du med den spelaren till? Då kommer han bara sitta på bänken och kosta lön och ta upp en truppplats, och sen så har du köpt dig ett problem för du kanske måste göra det av med honom, eller så har du en konkurrenssituation som inte är helt gynnsam och då måste du spela, ja, men du vet, alltså då skapar du problem mot dig själv, va, som jag inte tror det. Det här är liksom en av anledningarna till varför jag har argumenterat för att jag inte tycker att Liverpool ska värva någon i januari. Om det inte liksom är en spelare som de redan har liksom planerat
för att
köpa in.
Grejen här är att Liverpool har ju inte någon så här direkt akut svaghet.
Nej, absolut.
Jag tycker Arsenals anfallslinje är en akut svaghet. Nu är det ju väldigt konstigt att säga det eftersom de slog City med 5-1. Men ja, jag tycker ändå att det finns, om någon ska gå för titeln, vilket måste vara deras ambition, då tycker jag att en akut svaghet i offensiven. Liverpool är de som har titeln att tappa. De har alltså vänsterbacken, ja, du kan uppgradera den. Mm. Men det är inte någonting som de står och faller med huruvida de uppgraderar. Nej. Robertson och Tsimikas.
Och gör du det i januari? Kan du ens uppgradera den i januari? Okej, okay, säg att du vill ha in Kerkers. Okej, du skulle förhandla med Bournemouth i januari. En spelare som, du vet, ett lag som har massor att spela för. De har inte möjlighet att ta in en ersättare på kort tid kanske, vilket också driver upp priset. Han skulle sitta i en konstig förhandlingssits. Ja, men du måste kanske sockra ett agentbud för att överhuvud. Ja, men du vet, det blir så många saker. Och då har du dessutom plockat in honom mitt i säsongen. Då ska du in med honom i systemet. Han måste ha speltid. När du vet, alltså så här, du har ägnat ett visst antal månader åt att spela in Robertson och Tsimikas i den här rollen som ser lite annorlunda ut under Arne Slott. Alltså ska du in med en 23-åring där liksom? På sikt absolut. Men det jag menar, man tar också en risk för varje värvning man gör. Alltså det är inte, alla värvningar är inte på plussidan, på pluskontot. Nej. Och det, du vet inte riktigt det, och det är en chansning som kan vara rätt farlig att göra i januari, speciellt när du har en trupp som fungerar riktigt bra, och det har ju Arsenal också, och jag tycker den jämförelsen, det finns ett tydligt hål, men det finns också risker med att ta in en spelare här och nu för ett överpris som kan få effekter över längre tid framöver, om inte rätt spelare finns tillgänglig, och man ansåg uppenbarligen att rätt spelare inte fanns tillgänglig här och nu. Nej.
Och det här är ju Real Madrids, vad heter det, tillvägagångssätt också. Mm. De har ju varit så här, ja, men vi vill ha Lenioro i somras. Nej, men det vart inte Lenioro, men det fanns ingen annan som vill ha. Nej. De ville ha Vitor Reis. Mm. Nej, men han valde City, ja, okej. Och på något sätt så här, däremot så där behovet är ju så mycket mer akut på, där finns det ju någon sorts övertro på sin egen trupp och sin egen status. Arsenal har, jag vet inte om de har det heller, att de har en övertro på sin offensiv. Sen kan, vem vet. Alltså att, eftersom Nwaneri har slagit igenom, det täcker ju på något sätt också en viss del som jag tror ändå har påverkat att de inte gör en sån här panikvärvning.
Och det är också en grej. Du måste lämna plats för dina egna produkter att faktiskt, alltså,
i alla fall när du har den typen av talang.
När du har den typen av, alltså en 17-åring som Nwaneri som uppenbarligen har någonting väldigt speciellt i sig. Eller Lewis Skelly som vi har sett slå igenom under de senaste veckorna här, som var liksom bäst på plan mot Manchester City och det kändes att han var helt ostoppbar. Jag menar, att ha så pass mycket luft i din verksamhet och inte ha liksom en spelare som du har värvat in och som du vet sitter och liksom hela tiden knackar på tränarens dörr för att få speltid liksom, och du kände att det här kanske inte blev helt rätt. Det är en jävla balans det där med truppbyggande, och när man har ett lag på den här nivån som är bland de absolut bästa i Europa, vilket Arsenal har, vilket Real Madrid har, vilket Liverpool har, alla de här lagen som då inte gjorde någonting i januarifönstret. Då är det för stora risker med att köpa vilken spelare. Det är väldigt, väldigt få spelare som du känner att den här spelaren kan jag köpa utan att det är en för stor risk. Däremot om du befinner dig i liksom någon slags panik. Alltså Aston Villa, shit, vi är inte där vi borde vara. Det har liksom hänt grejer på vägen. Man ser uppenbara liksom problem i truppen som måste åtgärdas. Okej, då kanske man får agera då. Eller som Tottenham. Men det är ju inte ett sundhetstecken att värva fyra spelare i januari. Nej. Vi bara titta på klubbarna som har gjort det. Ja, det är Manchester City, det är Tottenham, det är
Milan.
Det är Milan.
Roma var igång också.
det är klubbar med lite panik i blicken.
Så är det. Men det är inte ett fönster för de välskötta. Så är det verkligen. Mm. Sen så kan man bedöma hur stor anledning det finns att ha panik. Mm. Och hur naiva man är och hur mycket övertro man har på sin egen kapacitet och trupp. Det finns också. Ja. Men ja, absolut, i grunden är det ju så att det är ju lag som är i behov som gör saker. Och det är ju helt uppenbart. Det är därför det ibland inte händer så mycket i januarifönster när inte så många lag har behov. Och United, absolut behov, men de har behov på ett helt annat sätt än vad Tottenham. Tottenham har en framtid, de har en spelare i sin trupp de vill satsa på lång sikt. Och har mer ett panikartat behov här och nu. United har ett behov att rensa ut hela verksamheten. Och det kommer du inte göra på ett januarifönster heller. Och dessutom inte om du inte har så mycket pengar att göra det för. Så alltså det mesta som har hänt i det här fönstret är ju logiskt. Jag ska vara Lloyd Kelly till Juventus då. Det är också logiskt på sitt eget vis, men ändå inte. Och Juventus har också gjort en del. Men så här, Renard Colomoan är jättesmart värvning tycker jag. Alltså för deras del.
Ja,
det har inte varit en smart värvning för Tottenham till exempel. Men jag tycker för Juventus del vart de är och i deras situation så är Renard Colomoan jättesmart.
Men vad ska de med Lloyd Kelly till?
Numerären i försvaret.
Jo, visst, men... Ja, men igen, det känns konstigt scoutat bara. Jag menar, Lloyd Kelly var okej i Bournemouth och sen så ville...
Han var jättespännande i Bournemouth.
Ja,
sen platsade han inte riktigt i Bournemouth.
Och sen så ville Eddie Howe ha med honom till Newcastle. Ja, okej. Men nej, okej. Han var inte riktigt nivå. Vad gör vi då? Vi säljer honom till Juventus. Ja, alltså det finns väl någon logik där. Jag är inte riktigt.
Jag är ledsen över att den här Connor Cody mot Michael Dawson swappen hade blivit av. Eller Craig Dawson, menar.
Craig Dawson. Ja, alltså de hann väl inte. Det är inte världens fart i gubbarna.
Den nekades, men det var en kul swap. Jag tyckte den hade någonting.
Båda misslyckades med fystesterna. Är det de två långsammaste spelarna som fortfarande är aktiva?
Tim Ream är inte kvar i fullen, va?
Precis.
Det var det riktigt. Det var det. Det gick inte fort när han skulle vända.
Nej.
Den hårfagra amerikanen.
Nej, så var det. Nej, men ungefär så där låg det väl till i det här, på den här deadline dayen och det här januarifönstret. Hur många minuter blev det för Joao Felix i hans andra vända i Chelsea?
Jag gjorde han tre starter i Premier League, va? Ja. Något sånt.
Hur många blev det första vändan?
Jag minns inte, men han var väl avstängd en fjärdedel av sitt lån, va?
Ja.
Efter det här röda kortet i början.
Ja.
Alltså det är så konstigt. Joao Felix, jag hoppas det går bra för honom. Jag tror det kan bli bra. Alltså, om man tittar så här. Jimenez, Felix, Leao, Pulisic. Det är en ganska bra front fyra.
Mm, verkligen.
Där är väl problemet just nu att Sergio Conceição verkar ha tappat omklädningsrummet efter några veckor för att han är den han är. Och ställer sina krav som man gör och börjar bråka med Calabria inför öppen ridå när de har slagit Parma, alltså sådana saker. Och Zlatan har väl haft en del att dona med.
Han har haft en del att stå i.
Ja, Zlatan som ju jag vet inte vad han är, men
vad har han officiellt för roll? Han är ju inte sportchef, han är ju någon slags...
Det är ju det han är uppenbarligen.
Han fungerar ju som en sportchef, men det är ju svårt att säga att det är han som sitter med agenter och förhandlar. Han är någon slags... Jag vet inte.
Jag vet inte vad han är. Ansiktet utåt.
Han är ansiktet utåt för liksom den sportsliga ledningen.
Han är ansiktet utåt för verksamheten som helhet just nu. Ja. Ja, det vilket är inte, det är inte ett dumt ansikte att ha utåt såklart.
Verkligen.
Men det är också så här. Plockar in Ricardo så till med ett mål under säsongen liksom, bara rakt. Jag vet inte vad han ska göra. Han kommer väl vara en backup-spelare gissar jag på. Men, ja, men alltså, de känner, är ju bättre.
Ja, men det man känner också med Zlatan är ju att
Bond, han, då kommer jag ju på att Monza-killen heter nu i efterhand med.
Ja, han brinner ju för Milan. Det måste man ju ge Zlatan. Alltså, ja. han brinner ju för det där, för den där klubben och för det där laget. Alltså, det är ju verkligen hans, hans klubb. Det är ju ingenstans han har mått så bra i karriären som när han har varit. Nej, alltså,
för mig så är ett av de största liksom, Zlatan-bedrifterna är ju sättet han kom tillbaka från USA-exil och gör det han gjorde med Milan i den åldern. Ja. Det var helt otroligt. Det är inte många som lyckas med det, kan jag säga.
Nej.
Det var kanske inte någonting man såg framför sig när den här kaxiga talangen dök upp i början av 00-talet, att det här skulle vara dit han kom. Att han skulle bli en sån typ av lagpappa och på något sätt gudfader för ett Milan som återfick sin forna glans. Sen är det
han måste väl ha varit den senaste svensken i Milan, va? Vi har inte haft någon där efter
så Emil Roback var ju där och hängde, men det var ju samtidigt som Zlatan.
Ja, precis.
Ja, du tänker på Grenoli var det ju inte.
Nej, det var en stund för. Nej, men det är en gammal fin svensk klubb. Om vi ska försöka placera en svensk...
Försöker säga Milan som svensk klubb.
Ja, men man vill ju gärna se det med Zlatan som ansiktet utåt. Att det...
Han vill ju ha det en Kulusevski.
Ja, men precis.
Ja, men det kunde inte varit,
nej, då, Tottenham, alltså, han är ju Tottenhams bästa spelare.
Det hade kunnat hända innan Kulusevski gick från toppklass till världsklass. Vilket han typ har gjort senaste året.
Ja. Nej, men alltså... Den här säsongen har ju inte varit någon snack. Dejan Kulusevski är Tottenhams bästa och viktigaste spelare. Det är liksom, det är ju allmän konsensus nu.
Ja, det är inget att snacka om.
Och visst att han har, precis som alla andra, sett trött och sliten ut de senaste veckorna. Han har också matchats väldigt, väldigt hårt.
Du funderar vid nästa svensk i Milan kan bli, eller?
Ja.
Så här, lek med tanken. Viktor Gyökeres gör typ 5 mål under våren. Fortfarande den där höga klausulen när han vill ha sin flytt, det blir ingen flytt, han fortsätter i Sporting, känns inte så, han gör ändå mål liksom, men får inte riktigt flytten, sen börjar kontraktslutet närma sig, då kommer Milan där, lån med köpoption,
han gör en sån här 17 mål säsong nästa säsong då, går som han då är 28-åring
till lån med köpoption till Milan.
Varför inte? Victor Nilsson Lindelöf är utan kontrakt. Nej, han duger inte för Milan längre.
Alltså, han om Juventus kan värva Lloyd Kelly så kan nog Milan värva Victor Nilsson Lindelöf. Ja,
hans kontrakt går väl ut i sommar, va?
Ja,
det lär ju inte
bli någon förlängning. Det hade ju varit en kanonflytt. Men jag tror inte, alltså, nu har de har det okej ställt på backsidan, tycker jag, Milan. De har ju Tomori, har ju fått någon sorts renässans igen. Du har ändå liksom Theo som är jättespännande på sikt. Så att det... Ja, det var ju lite löst när han kom Strahinja Pavlovic att han skulle dra, men jag tycker det är en habil back. Alltså, de värvade Ignixin och jag tyckte det var bra värvning när de gjorde den också. Så att det kanske de inte behöver panikart att leta efter nya mittbackar.
Vi får se vad som händer med deras då nybygge efter det här januarifönstret. Vi tackar för oss. Ursäkta. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka och snackar lite cupfotboll efter helgen. Sillypodden fortsätter i lite mindre omfattning och lite lugnare tempo framöver. Men vi är tillbaks.
Nästa vecka ska vi summera det turkiska fönstret, för de är fortfarande öppna.
Ja, precis. Det kan vara värt att göra, men jag vet fan aldrig vad som händer där.
Ja, men så hur ska Galatasaray få ihop till forwardssituation? De skeppade ju Batshuayi till Frankfurt.
Just det. Den pratade vi inte så mycket om igår.
Ja, vi gjorde det då när det hände. Men alltså så här, Frankfurt har alltså ersatt Marmouche med Elias Wahi och... Alltså varför Michy Batshuayi dök upp där? Jag kan inte förstå det.
Han är kung.
Ja, men, Killen har alltså inom loppet av 3-4 år spelat för Besiktas, Fenerbahce och Galatasaray. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej.
Okay. Det är liksom, vissa har det finns
det
något,
är inte okay.
det finns något skönt lättsamt över Batshuayi som gör att jag köper det.
Some people play for trophy, some people play for honor. I play for my next foot card, som man har sagt en gång. Det är, tycker jag, det är ett otroligt citat. Nej, men Galatasarays forwardslinje liksom, och Osimhen är kvar på lån. Du har Morata in, du har Icardi, du har rörigt.
Vi säger så, tusen tack alla ni som har lyssnat och följt med oss under det här januarifönstret, och alla ni som tittade igår. Sillypodden kommer tillbaka, Premier League-podden är tillbaka på måndag redan. Vi hörs då.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
You think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.